välkomna ska ni vara till Toto 5. Som ni hör så är jag taggad, för i helgen så är det premiär för Damallsvenskan 2024. Robin Bylund och Marcus Tapper med, ni misstänker jag, är också väldigt sugna på den här premiärhelgen.
Ja, men det får man säga. Vi pratade lite om det förra veckan när du var borta, att visst skjuts jag privat lite ner av att vi börjar borta mot BK Häcken. Det är klart att den starten lär ju bli tung, men ja. Jag är väldigt taggad på att den riktiga tävlingssäsongen ska komma igång faktiskt.
Mm, vad säger du Robin? Vi ska ju prata väldigt mycket om det här och våra tankar på toppstrid, bottenstrid, lag som vi tycker har gjort det bra på försäsongen. Men generellt sett bara, vad är det för damallsvenskan som kickar igång 2024? Vi har ju hela tiden pratat om att det kommer, att damfotbollen är under en stor, inte förändring, men en stor utveckling. Unga spelare kommer fram som är snabbare, mer tekniska. Det kommer mer intresse kring damfotbollen, mer supportrar. Hur är din känsla inför säsongen kring damallsvenskan?
Nej, men jag har väldigt mycket och väldigt många goda känslor inför den här säsongen, och något som varit ganska återkommande när vi har gjort. Vi har ju tagit oss igenom två hela allsvenska säsonger i Toto 5s format som vi har varit igång, och vi har pratat väldigt mycket segment genom åren. Kanske en toppstrid, en bottenstrid och ibland någon form av ingenmansland i mitten.
Och haft väldigt jag har mycket tittat. Rätt.
Det ska vi verkligen faktiskt ta åt oss äran för. Men jag har gjort mitt stora allsvenska tips inför säsongen och har landat i att vi nog kommer ha 5 segment istället. Det kan vi ha som en liten cliffhanger, men det känns som att det är fler olika nivåer på det här nu, och att just det här att många lag faktiskt gör saker, vilket gör att de flyttas i de här segmenten, och att segment tar nya former också.
Innan vi kommer till segment och spåkulor, framåtblickar vad det gäller damallsvenskan, så måste vi ta ner landslagssamlingen som har kallats för EM-kval. Det är någonting vi har gått igenom också tidigare, så ni som har missat det får väl lyssna in sen. Men vi kan väl bara konstatera det, att alla lag från Sveriges grupp kommer att ta sig till EM, för att de som eventuellt får kvala då, eller de som hamnar sist och näst sist, de kommer få så pass lätt motstånd så att det kommer inte vara något problem. Så att man får ju se det här lite som en möjlighet, eller de här två matcherna mot Frankrike och England, att dels spela bra matcher, möjlighet att faktiskt kanske direkt kvalificera sig till EM. 2 matcher spelade, riktigt stark kryss borta mot England på Wembley, va?
Jajamän.
Och sen en snöplig förlust får man ändå säga mot ett starkt Frankrike, 0-1 igår. Vi spelade in detta på onsdag, så det var ju på tisdag. Vart vill ni börja?
Men vi kan väl börja i England ändå, tycker jag. Mm.
Ja, och där kan väl på tal om att vi kan ha jobbat in poäng på hur vi har sett på segment i damallsvenskan de tidigare åren, så fick väl vi mer eller mindre fullträff. Tappade att visa hur mycket expertis som satt i studion när vi gjorde ett litet specialavsnitt på egen hand förra fredagen. Men tydlig gameplan, håll er i matchen, ligg maximalt under med 1-0 fram tills det är 20-25 minuter kvar. Släng på Rosa Kafaji, gå för kvitteringen. Och det var väl mer eller mindre ett manuskript som Gerhardsson tog med sig.
Jag tror till och med att vi inte sa max 1, utan vi sa nog rakt ut, ligg under med 1-0 efter en timme, släng in Rosa och så blir det 1-1. Och det var väl exakt det, som ändå det är en väldigt fin assist av Kafaji till Rolfös mål också. Och jag tyckte överlag den matchen, när man kollar på den, att alltså vi står upp bra, men det är inte heller det här. Jag vet inte, som vi var lite rädda för att det skulle kunna bli för mycket av, alltså ett England som var i vårt straffområde i 90 minuter. Jag tycker ändå att vi skapade en del, och framförallt
så jävla mycket bättre är de inte, tycker jag, spelare för spelare heller. Så
men vi var lite rädda för att det skulle vara för defensivt.
Liksom.
Vi var lite rädda för att det skulle vara för defensivt.
Jag fattar.
Och jag tycker, och där tycker jag väl faktiskt att om man säger hur poängfördelningen, för jag, England, Sverige, vi är inte... Vi är ganska bra på Wembley. Sen hade jag ju förväntat mig att det då skulle ge, och nu kan vi väl blanda ihop båda matcherna lite, att det då skulle ge oss kanske mer tro på att vi skulle göra saker på egna hand, försöka ha en tydligare idé om vad vi själva ville göra när vi kom tillbaka till Göteborg och tog oss an Frankrike. För jag tycker att vi tyvärr är sämre när vi sen tar oss an Frankrike på hemmaplan. Vilket då gör, för vi pratar ju lite om den här poäng summan det ackumulerade från de två mötena, vad vi ville ha med oss. Nu blir det bara en poäng på båda de här två mötena, och då gör det ju lite att den, alltså fjädern i hatten som poängen på Wembley var, betyder ju tyvärr väldigt lite när man summerar det över båda de här två mötena, där jag tycker att vi har alldeles för svårt att, och som du pratade om, Thomas, vi vet att det är ett EM-kval, Nations League, vad vi än kallar det, där slutändan antagligen kommer leda till att vi når ett EM, även om det skulle vara via något extra playoff eller inte. Jag tycker det är synd att vi inte tydligare försöker bygga ett eget spel, för vi är ändå väldigt försvarsinriktade. Jag tycker England inte är så bra, vilket gör det ganska lätt för oss i första mötet, men mot Frankrike igår så har vi faktiskt nästan inga tendenser alls till eget spel, och det är lite oroväckande att det faktiskt är Frankrike och England som så lätt ändå håller oss ifrån chanser på att vinna matcher.
Ja, men det kändes som att Frankrike hade lite respekt för oss också, för jag tyckte inte de var mega bra heller. Det är två bra lag som lite tar ut varandra också.
Det syns lite att båda lagen ändå fortfarande ser oss som ett bra lag också, det håller jag med om.
Det ska vi ju göra, alltså, men Rolf Blackstenius, alltså alla de spelarna vi har.
På tal om just en av de spelarna, alltså vad frustrerande det var med Blackstenius friläge mot England. Vi har ju en sån otrolig chans att ta en smash and grab seger och åka hem med 2-1, men alltså det där friläget får du inte bränna borta mot England, och allt liksom inramat av den rackaste tv-studio man någonsin har sett. Så jag var på dåligt humör efter den matchen faktiskt, för att det är liksom ett EM-kval mot ett av världens bästa länder, så ramas det in. Det
60 000 pers på Wembley var på plats, in det. Det är någonstans en historisk match ur många kontexter. Man får ett svenskt landslag att vara på den arenan, den inramningen, och så är det en städ, och det är en städskrubb, alltså, där de trycker in två.
Det ser ut som en Twitch-sändning som jag drog i röven 2015 ju, för fan. Alltså det var så ovärdigt inramat, tycker jag, för att det var så fet upplevelse, som du säger, här, själva matchen
som,
i sig.
Men som skattebetalare säger bara, ta mina pengar, bygg en fet studio och sen så dra ner på lite annat jävla piss som ni gör där borta. Ja.
Men håller ni med om att man är, alltså, hon har, Blackstenius, man har ju ibland känt att hon kan vara lite oskarp till och från, men just det där missade friläget, man blev ju så, jag blev nästan ledsen för hennes skull, för jag blev så här, men du måste göra mål där i det här läget, alltså vilket.
Och jag tycker att hon gör väldigt mycket, vad ursäktar det i slutet, men hon gör ju det väldigt rätt. Hon öppnar ju upp det hörnet helt tomt för sig själv till att lägga in bollen, och att då lägga den utanför det är jävligt surt.
Ska jag säga så att ettan, tvåan går ju direkt till EM, och de alla två får ju då kvala mot svart motstånd. Sverige har ju Irland kvar, det som förväntas bli då gruppjumbo. Gör dock två helt okej matcher. Torskar bara med 1-0 mot Frankrike, precis som Sverige. Och sen 2-0 mot England. Så att Irland är inget landslag som man bara åker och vinner emot. Det kan man ta med sig. Kort bara, vill stänga landslaget här med liksom en diskussion som vi har haft, och som jag tycker ändå spetsades till lite i och med ett uttalande. Och jag pratar såklart om Kosovare Aslani, och att hon får frågan då kring Rosa Kafaji, som är en tydlig arvtagerskan. Och jag tycker att hon är lite osympatisk och oskön i svaret återigen. Jag har varit inne på det här. Det är inte min liksom favoritpersonlighet i det här landslaget. Menar på att hon har mycket att lära fortfarande, även om ni såg detta eller läste om detta.
Jo, absolut.
Ja, jag har mycket att lära fortfarande. Fast å andra sidan så har du kanske lite att lära av henne. Hur hon tränar, hur hon ser ut och vad hon gör på den där fotbollsplanen också. Och känn fan blåslampan efter att hon gör den assisten som är helt otrolig fram till Rolfe och kvitteringen mot England. Mm. Och jag säger det återigen. Starta Kafaji. Sluta starta Kosse Aslani.
Men sen ska man säga att sådana här grejer där hon säger hon har mycket kvar att lära, och Rosa svarar, men Kosse är lite tuff ibland. Men det är också en skärg, alltså de är väl polare egentligen. Det är ju medieförstorat, men jag håller med dig om att så här,
det finns en ton.
Det finns en ton, och den tonen kanske inte passar sig just nu.
Det är klart
nu,
hon
där
känner
alla
konkurrensen.
Jo, men den tonen kanske inte passar sig just nu när alla ser att så här, är det inte dags att Rosa ska starta eller?
Ja, och det är ju en illa valt här. Alltså, det har trots allt varit på Wembley, det har blivit 1-1. Det är just att man byter. Alltså, sen är det är ett helt lag som gör det, jada. Men det är trots allt Kafaji som kommer in. Det är hennes andra touch eller vad det är, som sätter roll för till ett läge och vi gör 1-1. Alltså, ta det, vill du ens tycka det du tycker, så tyck det internt, och utåt sett så bör du ju bara prata om hur jävla häftigt det är att vi eventuellt har en Aslani 2.0 ifall hon vill spinna på det istället, och att hon känner igen sig själv eller vad som helst, att hon ser henne som avtagerska och så vidare.
Ja, jag tycker inte man kan uttrycka sig på något annat sätt än det du säger just nu, Robin. Fan vad kul. Hon är 34 år. Jag menar så här, Albin Ekdal har fått frågan väldigt mycket, lika gammal som Kosse. Alltså många spelare liksom sent i karriären som har fått frågan om de yngre spelarna. Det finns ju bara ett sätt att uttrycka sig om dem, och det är omfamnare och vara glad över det för svensk fotboll. För det vi hör och de hon pratar till är ju vi supportrar till det här svenska landslaget. Och vi skiter ju liksom i intern hierarkin, utan vi vill ju se bra fotboll, och vi vill gärna se unga bra fotbollsspelare komma fram.
Och höra pepp kring de unga.
Liksom. 100%, ja. Jag tycker inte det finns något annat. Jag vill bara ha det sagt.
Men får jag också få en till grej sagt här? Ja. Att Gerhardsson och jag delar ju ändå ögat här. Vad sa jag, Robin? Vem vill jag se om inte Sigiotti Olme, som också får båda starterna sen? Där har vi ändå...
Tycker hon är medioker.
Där möts vi.
Ja, och jag tycker att hon fungerar på Wembley, där vi som sagt kanske bara skulle hålla oss. Hon var jätte... Och vi ska inte hänga henne rakt av, men det var väldigt uppenbart att det var en avsaknad av Elin Rubensson i det här. Där jag tycker att vi saknar någon form av egen spel i det, så är Elin Rubensson väldigt viktig. Jag tycker också det är väldigt tydligt om vi går till Frankrike-matchen, att vi pratar i fredags om att vi kommer ju sakna Amanda Ilestedt länge. Nathalie Björn hade vi inte med oss nu heller, och då blir det för... Det är två för, jag ska inte säga omoderna mittbackar i Magdalena Eriksson och Linda Sembrant, men det kan jag väl i och för sig säga också. Men jag tycker vi saknar lite spelförståelse och lite spelskicklighet i backlinjen. Kombinerat då med att vi saknar Rubensson på mitt... Så vi spelar egentligen aldrig upp bollen. Vi skapar inget eget kontrollerat uppbyggnadsspel, vilket gör att vi slår mest långt på en ganska ensam Blackstenius. Vi har egentligen inget mittfältspel, vilket jag tycker bygger på lite för lite spelskicklighet längre ner i planen. Så... Får väl se hur Gerhardsson ska tänka kring det. Förhoppningsvis har han väl Björn tillgänglig framåt. Men det var tydligt att det saknades lite spelskickliga fötter.
Ja, jag ville ju mest att Sigiotti skulle hoppa in och stabilisera sista 30. Men kanske inte starta. Men jag tyckte hon gjorde det bra mot England. Men det jag skulle säga om vårt mittbackspar är ju att det sticker ändå ut att vi har ett mittbackspar som är 68 år i år. Alltså ihop. Det är ju... Det osar ju inte lika mycket framtid som resterande damfotboll gör just nu kanske.
Nej, och där tror jag, nu var väl alternativet just Finn Rybrink på bänken, men beroende på vad hon gör i Häcken under den här, jag tycker hon visar under Champions League-vintern här att hon absolut står och knackar på den dörren, om det är det här som är konkurrensen i alla fall. Och som sagt, vi ska väl kanske använda det här Nations League/EM-kvalet till att snarare bygga för, eller se vad vi vill göra av det här landslaget framåt, och då är det nog läge att börja testa alternativ.
Det om landslaget tycker jag. Har ni följt de andra grupperna bara kort i EM-kvalet? Jag tycker att det har varit lite intressanta resultat trots allt. Det finns ju en väldigt tajt grupp med Italien, Norge, Holland, Finland. Där Italien vinner sin första match, alltså Italien på uppgång. Något annat kan vi inte säga. Med Romas framfart som är väldigt bra. Många inhemska spelare i det. Roma vinner över Holland med 2-0. Leder med 1-0 mot Finland borta. Det känns som att, shit, vad håller Italien på med? Sen vänder de starka finnarna på detta och vinner. Så nu står Italien, Norge, Holland, Finland på 3 poäng. Och på tal om de här segmenten, Robin, i Allsvenskan. Känns det inte som att de segmenten... Gränserna till segmenten börjar suddas ut lite.
Och det är väl också för att nu pratar vi om den här uppdelningen att man spelar de här A-grupperna, B-grupperna, C-grupperna, att det är sen, och här visar du i alla fall, ja men precis på samma sätt, så nu vill vi ju verkligen att Sverige ska tillhöra den absoluta världstroppen. Vi kanske får förlika oss med att vi inte gör det, men att Irland också är så pass nära, det är så pass jämna matcher. Jag tror att våra dubbelmöten mot Irland kommer bli väldigt jämna. Så visar ju den här gruppen också, där om vi hade spolat tillbaka 5-6 år så hade ju Holland och Norge joggat igenom det här. Italien har vi ändå sett de senaste åren. Finland visar ju på att de bygger en stabilitet. Vi kommer att se under den damallsvenska säsongen att det kommer att vara väldigt många finska inslag som kommer att färga den här allsvenskan i år igen. Och du har ju rätt i det, att vi har fått en bredare stark topp, och även segmenten där bakom.
Tycker du det är ett lag som sticker ut som är lite för bra för att jag ska vara bekväm med det?
Spanien.
Ja.
Mm. Mm. Ja, men de och Danmark är ju typ redan klara i deras grupp också. För Danmark såg ju också tydligt mycket bättre ut än Tjeckien och Belgien i sina två matcher. Så att den känns ju lite klar. Men ett som sticker ut åt andra hållet är ju Island-Österrike-gruppen tycker jag. För Island, de är ju riktigt roliga alltså. Mm. Jag tycker de spelar kul fotboll och har... De har också mycket... Det här vi pratar hela tiden om att man... Den nya generationen liksom. Island har ju ett par rätt unga spelare. Hon Jonsdottir som är väldigt bra, vet vi sedan innan. Men jag tycker när man kollar Islands trupp att så här, man, här finns ju någonting. Och Island har en liten förkärlek till bra. Om någon konstig anledning.
Vi har mött isländska lag ganska mycket med Stellas lag. Och alltså på ungdomsnivå står sig riktigt bra. Vi hade ju Gotia final mot KAA. Ingo, våran teknikers hatlag, mötte vi. Det var bara 1-0 till oss. Alltså det var ett tufft lag liksom.
Men i det här segmentet spelare som är runt 23, de som kommer kunna vara i landslaget i 6-7 år. Ja. Där är ju faktiskt Island en ganska bra grund nu. Mm. Så att de blir nog... Alltså de blir inte att räkna med på det sättet att de kommer gå ut och slå Spanien en vacker dag, utan snarare att så här, de blir att räkna med på det sättet vi har önskat att lag 6-14 ska bli bättre. Där är ju de ett i det gänget ju.
Slår Polen med 3-0, torskar bara, eller man ska säga 3-1 mot Tyskland också. Gör mål och ja, men jag tycker att de kan gå ifrån den här samlingen med sträckta ryggar. Segment var det. Vi tar oss till damallsvenskan. Jag kan bara säga det kort då. Det är premiär som är lite utspritt såklart då till helgen. Det inleds den 13:e, måste vara på lördag va?
Precis.
Med fyra matcher och sen följs det upp av söndagsmatcher. BP Linköping, BK Häcken, Norrköping, Örebro, Hammarby, Djurgården, bottenlaget Trelleborg, förväntade. AIK, Kristianstad, Piteå, Växjö, Rosengård mot Vittsjö.
Så är det.
Vill ni säga någonting om de här premiärerna eller ska vi gå in på lite hur vi tänker?
Nej, men vi ska väl komma till hur vi tänker. Man kan väl konstatera att vi inte får, alltså nästan om vi pratar om de där segmenten så får vi nästan, vi får inget möte direkt mellan lag i samma segment här faktiskt. Rosengård, Vittsjö, lite beroende på hur man håller dem på förhand. Piteå, Växjö. Växjö är ett lag jag kommer att bubbla upp lite kring. Jag tror de kan göra en ganska så fin säsong. Men vi får ju ge det någon omgång till innan vi får redan i omgång två egentligen, så har vi ju Kristianstad, Rosengård, Linköping, Häcken. Nu har vi sett lite prov eller smakprov i Svenska Kuppen. Men jag tror de första, alltså ganska bekväm första omgång för alla lagen. För det är ganska okej okay, lite... Det är ju såklart någon som kan gå på en riktig nitlott, men annars så tror jag att lagen kommer på liksom, så sakteliga ta sig in i den här allsvenskan med den här första premiäromgången.
Jag tycker egentligen det är hårt att säga det enda intressanta, men det mest intressanta är ju att se hur hårt Rosengård klarar av och liksom städa av Vittsjö. Det är ju nästan det mest intressanta den här omgången. Och att se om AIK faktiskt kommer in i säsongen
Vittsjö
bra eller inte.
Som är ett bra lag.
Ja, ja, men exakt. Men Rosengård håller jag ju som mycket starkare i år.
De är bättre i år.
Ja, men och bättre än Vittsjö framförallt, men bättre än de själva var förra året också. Men jag tycker också det ska bli lite intressant med AIK och Kristianstad, för att AIK känns inte riktigt som man vet vart man har, tycker jag.
De har gjort många nyförvärv, alltså de har varit extremt aktiva under vintern. De har tagit in en del erfaret, alltså man tar, även om hon fortfarande är ganska ung, så Felicia Saving varit många år i allsvenskan nu, etablerad allsvensk central mittfältare som kommer till AIK. De har unga spelare, vi har pratat om Nova Selin tidigare, född 08, som har hoppat in mycket och fått ganska stort förtroende. Som inhoppare visserligen, men för att vara så ung, bara 15 år gammal, dels i elitettan men under försäsongen också, bofast i F15-ans lag och sådär. Det är ett AIK som både ungt och erfaret. Jag tycker att de har byggt den här truppen jävligt mycket bättre än vad de har gjort tidigare allsvenska säsonger. Det känns som att det finns en tanke och att sportcheferiet helt enkelt har steppat upp efter Manuel Lindbergs och liksom AIKs ganska trista syn på sin damverksamhet tidigare.
Ja, men det känns som att AIK är ett sånt lag som vi har rätt ofta i de här den typen av nykomling som har börjat få igång satsningen lite, antingen igen eller för första gången sådär, att de känns ju lite beroende av att få lite svung i starten, att göra en ganska bra vår eller på något sätt hänga på lite under våren så att det kan komma lite mer intresse, och som man inte från klubbhåll också tappar intresse för satsningen, för det har man ju sett rätt många gånger att det liksom ebbar av sådär, så att AIK kommer vara intressant att följa vår, tror jag, bara för att se...
Gjort ganska bra resultat också.
Ja, men för att se då, för jag tror att om de skulle ha en tuff vårperiod här och ligga dåligt till i sommar. Vi har sett den typen av klubbar tappa lite fart i sina satsningar då, så att de känns lite beroende av en bra start tycker jag.
Men bara för att liksom recappa på AIK, så vinner de över Örebro i Svenska Cupen, förlorar mot Hammarby, väl inget konstigt. Där gör Hammarby en jävligt bra match på ett skytteholm, ska sägas, vinner 4-0. Sen kryssar mot Djurgården i Svenska Cupen, kryssar sen i vänskapsmatcherna fram till den här allsvenska premiären mot Örebro och Linköping, som ändå får vara en fjäder i hatten. Och det säger någonting om, tycker jag, stabiliteten i AIK. Det är inget lag som man bara avfärdar.
Ska sägas att det där var ett Linköping under landslagsuppehållet nu som saknade både landslags- och U23-landslagsspelare. Men jag är inte lika så. Jag tycker de hamnar i det farliga segmentet mellan att vara ett... De visar ju hur extremt dominanta de var i elitettan förra säsongen. Adelisa Grabus, vad landade hon på ett slut? Om det var 25 eller 26 mål. Hon öste ju in och har ju gjort det förr i... Ja, men i seriespelet under allsvenskan. Frågan är om hon kan omvandla det nu och faktiskt visa sig även på allsvensk nivå, för annars är det offensivt. Att det finns en viss stabilitet bakåt, Jenny Nordin vet vi, Serena Backmark i målet, det är liksom up and coming U23-landslagsmålvakt, och där tror jag att de kan hitta en stabilitet, men lite frågetecken på hur det ska göras mål i AIK.
Okej, men vi börjar underifrån då. Vilka tror ni kommer vara bottenlag? Alltså, tidigare år så har vi haft tre som har slagits om att få kvala sig kvar. BP har ju haft turen på sin sida, eller skickligheten om man så vill, och liksom grabba sig kvar med näbbar och klor. Hur ser ni på det segmentet, så att säga? Du hade fem segment. Jag misstänker att ett är ett bottensegment, Robin.
Ja, och det innehåller faktiskt bara ett lag också. Det är Trelleborgs FF. Nej, men AIK, precis som jag flaggar lite för, att det är ändå ett lag som de slaktar rakt igenom i elitettan, och ändå så är man lite osäker kring hur starka de kommer att stå sig. Trelleborg, minns jag inte exakt vad de landar på, men är det kanske...
Årets Kalmar, eller?
Ja, men det är ändå ett avancemang upp i damallsvenskan med 5-6 kryss. De förlorar väl 4-5 matcher också. Det är inte så att de är självklara igenom. Vi ska komma ihåg att de dessutom gjorde... Alltså, de tog ju elitettan rakt igenom. De kom ju från Division 1 bara säsongen innan dess. Så det är ju på 1,5 år de skulle vänja sig vid en verklighet från Division 1 till damallsvenskan. Och de har absolut värvat, fyllt på ganska smart. En del ungdomslandslagsspelare som har kommit in, men det är nog se och lära för Trelleborg, och det kommer vara en kostym som är alldeles för stor. Så allt annat än att Trelleborg kommer sist, det skulle vara en prestation här från Palmornas stad.
Jag håller ju med om det. Det känns som en väldigt, väldigt tydlig jumbo. Men jag har väl lite känslan av att BP kommer vara precis där framför och ha det tufft. Om man nu ska prata om segmentet där framför, att jag tycker inte, jag känner liksom ingen tro på det BP gör. Sen tycker jag känner liksom inte så mycket tro på det Djurgården håller på med till exempel heller, men vänta, jag har bara en dålig känsla för BP när jag sett dem spela cupen. Jag tyckte de såg riktigt svaga ut matchen mot Umeå. Och jag vet inte, vad känner ni kring BP?
Jag tycker BP... De förlorade likadana som de var tidigare. Jag tror inte att det är så stor skillnad. De har haft några unga spelare som har blivit ett år äldre också i det här laget och lärt sig mycket. Så att jag tror inte att BP kommer att vara så mycket sämre än förra året. De har samma tränare i Daniel Gunnars som får jobba ytterligare ett år med det här ganska unga laget. Så att, jag är inte lika säker på det med BP. Tycker att de
kommer på en 12:e plats förra året med en poäng ner till 13:e plats. Alltså, det är inte som att de gjorde en succé förra året direkt.
Nej, jag säger det. Men det är ingen stor skillnad.
Nej, men min spaning är väl att de åker ur ihop med Trelleborg.
Ja, men absolut. Ja, de kommer ligga i bottenregionen, det är jag ganska säker på. Så att den kommer jag inte säga emot.
Vilka mer hörde du där då, Robin?
Ja, nästa segment, det fjärde segmentet, nu när vi har gått igenom det femte segmentet med rubriken Trelleborg och med ingressen Trelleborg och brödtexten Trelleborg.
Exakt. Ja, men då har vi ju kampen om att åka rakt ur. Vi har kvalplatsen och de två lag som de med nöd och näppe kommer att klara sig. Det är fyra lag där, ni har varit inne på tre av dem. BP tror jag absolut... Jag håller nog dem också som det näst sämsta laget. Sen är det AIK Djurgården. Och sen slänger jag in Örebro i det här också. De har haft kika lite på 4-5 senaste säsongerna, så har de gått från att komma 7-a, sen var det 8, sen var det 9 och så var man 10 förra året. Nu har man dessutom bytt ut typ 9-10 spelare. Det hör väl lite till deras idé om att slussa ungt vidare till lite större klubbar i Allsvenskan, och får de träff på lite av det nya så kan det säkert bli ganska bra, och då kanske man inte involveras i det absolut lägsta segmentet. Men de är med där.
Slår Djurgården i Svenska cupen 2-1.
Ja, och de är nog ganska jämnbra på pappret inför, i alla fall med typ Djurgården, eventuellt också AIK. Så jag tror de fyra gör upp om det. Skulle jag ta liksom försöka få en pistol mot tinningen, så tror jag också BP åker ut och att det är Djurgården och AIK som slår som kvalplatsen.
Ja, men jag är nog med där jag... Som sagt, jag tror att AIK är väl beroende av inledning här, men jag håller nog ändå Djurgården som det laget som kommer kvala, tror jag. Om man nu tvunget ska sätta ett placeringstips, så att säga, så tror jag fan... Jag tror fan det blir Djurgården som kvalar i år.
Hur känner du kring att jag då utelämnar Norrköping från detta segment? Jag ska säga att de med nöd och näppe tog sig utanför detta segmentet.
Ja, är vi på väg upp mot tredje segmentet nu?
Ja, exakt.
Men jag misstänkte det, att de precis klarar sig från det här segmentet också. För att jag håller ju Norrköping som precis framför där. Det är nog...
Nej, gjort en del bra grejer. Alltså, Mikato är kvar, Kanutte in.
Alltså vilken värvning hon ser ut att vara, Kanutte, för vårt segment av serien.
Hon är okej, men hon är precis som du säger. Hon ska inte vara i Hammarby, men för er...
Nej, men jag pratar om vårt
kanon.
Segment av serien. Så att jag håller nog med om precis framför. Men jag tror också IFK Norrköping... Alltså med fel start har de också en risk att hamna i det här segmentet, absolut. Men jag kan hålla med dig, även om man får ju säga att Örebro slog ju IFK Norrköping i en av de sista träningsmatcherna. Så att det är väl jämnt däremellan.
Träningsmatch hit,
ja, som du säger. Och jag tror att Hellekant och Kanutte-lånen gör en jävla skillnad för IFK Norrköping. För Wilma Leidhammar får någon att spela med där framme. Så att jag håller nog med, men håller
Wilma Leidhammar gjorde mål i U23 nu.
Nej, Mikato startade massor i alla fall.
Ja, Mikato startade dubbla och Leidhammar gick väl mest att flytta kronor, om vi ska vara tydlig.
Okej, tredje segmentet är vi på med IFK Norrköping. Vilka lag är med i det?
Ja, men jag slänger in Vittsjö där, och så slänger jag också in Växjö där.
Växjö.
Och Växjö... Ja, där pratar vi om, och mycket som kanske stal rubriken, om vi trots allt Evelyn Idje och hennes målskytte under första delen av förra säsongen. Han väl kom upp på en 10-12 mål kanske. Det kan ha varit innan hon lämnade för större äventyr, och tycker ändå
nu
att...
Nu är Milan.
Precis.
Nu är Milan. Och gör mål också.
Ja, och också, det pratar vi om senast, visar framfötterna i det här U23-landslaget, bör absolut aspirera på att vara en del av ett seniorsammanhang även på landslagsfronten ganska snart. Men, ja. Men Växjö som har varit alltså väldigt väl, men de har ju snarare byggt sin liksom etablering i den damallsvenska kontexten på att ha en spelidé, alltså vara väldigt tydliga med ramarna kring hur man vill spela fotboll, trott på det rakt igenom, tagit sig upp ganska metodiskt i både seriesystem men nu också i hierarkin här, och där det kanske byts ut lite mer. Nu är det absolut ett par spelare in, har också fått förstärkning, dansk landslagsmålvakt in till exempel. Så det, jag tycker ändå Växjö har gjort väldigt mycket bra, kloka saker, och Vittsjö som man slentrianmässigt alltid säger, Vittsjö är Vittsjö. De har hemmamatcherna på Vittsjö IP som alltid är svåra för motståndarlaget, och jag tror Norrköping håller jag kanske som sämsta, men Växjö ska man nog ändå känna har saker på gång.
Jag ska ju säga så att de har gjort en otroligt stark försäsong. De har en förlustmatch med 2-1 mot Linköping. Men de har också en vinst i Svenska Cupen mot Kristianstad som har varit ett topplag. De torskar också mot Häcken i övrigt. Så ser man att det här är ett lag som har utvecklats till det här årets damallsvenska, tycker jag i alla fall, sett till deras prestationer på försäsongen.
Ja, och ett lag som sagt som har köpt in sig på spelidé är väldigt trygga i vad de gör, och eftersom de nu har varit uppe ett par säsonger och har vant sig eller lärt sig kanske förutsättningarna för att ta sig an vissa typer av matcher, någon form av smartness som jag tror kommer visa sig ganska avgörande i att de i alla fall håller lite drygt då halva serien bakom sig.
Vi skickade ju lite spaningar inför säsongen i en av våra interna grupper bara för att ha lite samtalspunkter och utgå från och veta lite vart varandra står. Du, två av de här lagen är ju med på de punkterna. Du, det var väl du, Robin, som hade Växjö topp 8, va?
Mm, exakt.
Jag har spelat att IFK Norrköping, eller tanken då, att IFK Norrköping gör över 35 mål den här säsongen. Gjorde ju bara 24-25 förra säsongen. Men
Kanuttes intåg, fler, mer tyngd i anfallet.
Mer tyngd i anfallet, och jag tycker också mittfältet med Mykato och Fanny Andersson är, det är ett fint allsvenskt mittfält, absolut, måste jag säga. Så att, det är väl våra spaningar vi har haft om de lagen, att IFK Norrköping kommer vara lite bättre på att göra mål än förra säsongen. Och att Växjö ändå stabilt kommer ligga där, topp 8. Jag tycker att det är två rimliga spaningar.
Och där hade vi väl även med Trelleborg som absolut jumbo. Och att, som sagt, vi tror kanske att det blir ett Stockholmslag och kanske till och med AIK eller Djurgården som kvalar till slut, om vi då håller BP som det lite sämre i den trion.
Och sen kommer vi till de två sista segmenten. Jag misstänker att du har två lag i ett segment och resten av de lagen som är kvar i ett segment. Du får gärna förklara.
Du är helt rätt på det. Ja, vi har segmentet som då ska slåss om den tredje Champions League-platsen, och där hittar vi Rosengård, Linköping, Piteå och KDFF. Blir ju spännande att se faktiskt, Kristianstad. De fick ju vänja sig under hösten med att klara sig utan Evelyn Bjenn. Det är en uppgift i allsvensk kontext att klara sig utan henne, men nu ska man ju också vänja sig vid att klara sig utan Elisabeth Gunnarsdottir, som har lämnat. Hennes två assisterande från förra säsongen kliver in istället och tar ansvaret därifrån. Så jag tror, alltså, vi har ju ändå vant oss vid att de är någon form av garant och de är alltid med där precis bakom, men man ska nog ändå få lära känna ett nytt Kristianstad, så får vi se lite hur starkt det kommer att vara. Och sen tycker jag att Piteå har visat under svenska cupen och försäsongen att, och framförallt att de fick behålla Anamimo, att de är fortsatt att lita på. De kommer.
Jag är mer tveksam kring Kristianstad. Alltså, framförallt när man nu byter ut organisationer. Man har kvar sina två assisterande tränare. Men jag vet inte, jag känner att det är lite pyspunkat på det projektet. De skulle mycket väl kunna hamna i det tredje segmentet.
Det skulle kunna vara att få Växjö eller Vittsjö lite mer träff, så är de absolut lag som kan komma för Kristianstad, det håller jag med.
Ja, framförallt alltså, eller,
jag säger kanske, det, jag vill ha in dem i det tredje segmentet.
Ja, jag är nästan där också, men i det här segmentet vi är i nu så är det ju roligt att det känns som vi hela vägen från januari egentligen har varit ganska överens om att den här säsongen tror vi väl Rosengård tar tredjeplatsen och Linköping missar den, va?
Jag tror att Rosengård gör en riktigt stark säsong.
Jag har också verkligen stark känsla
efter tränarbyte, lite kaoset som var kring tränare, lite spelarflyttar.
De
och
känns
så vidare,
starkast
så tycker
här.
Jag tycker att de har gjort, de ser bra ut i matcherna och så, det har hänt någonting, så att, mycket spets i det laget också. Intressant då med trebackslinjen. Så att Emma Jansson som föddes till forward och som sen gick ner på mittfält och som var lite otydlig i sina roller både i Hammarby och då gick till Rosengård, som nu har blivit en tredje mittback och gjort det bra. Mm. Och gör mål, så att säga, på fasta situationer och så vidare.
Och tittar vi på de här fyra lagen så är det ju, alltså, där är absolut mest grundkvalitet och alltså i Rosengård. Ja, och absolut. Och där tycker jag väl till och med att man skulle, vi kommer till det sista segmentet och jag håller ju Hammarby högre ändå, men skulle vi bara titta truppmässigt spelare för spelare så kan man ju till och med argumentera för att Rosengård har ett bättre utgångsläge än vad Hammarby har. Sen imponerar de så mycket senast. Jag tycker de har visat att de verkar få ordning på det med Martin Sjögren nu också. Trots
jag gillar verkligen Martin Sjögren, ska jag säga. Jag tror att det var det absolut bästa Hammarby kunde få in, och jag tror att det var bra att bryta med Pablo, för att jag tror han har gjort, han är lite Mourinho-typen liksom. Han gör två säsonger. Jag tror inte han kommer vara en tränare sett till personlighet, ledarskap som är länge i klubbar. Så jag tror att det var bra att de fick in en stabil ledare i Martin Sjögren med mycket erfarenhet också. En annan typ av ledarskap som spelarna kanske på ett annat sätt kan omfamna.
Ja, 100%.
Och tänka långsiktigt kring också.
Men det jag skulle avsluta med Rosengård där, bara med spelarna, om man tar en B-sprung som vi pratade om för två år, som vi fick knappt se henne förra säsongen på grund av alla skador hon hade problem med. En Sofie Bredgård, alltså pratar vi spelare med kvalitet, men om man inte kände att man fick ut det förra säsongen, och sen då alltså Momoko Tanikawa som vi pratade om Maika Hamano förra säsongen, och det blir väldigt lätt att dra raka linjer till vad vi kan förvänta oss av Tanikawa, men jag tror att där kommer vi bara sitta och häpnas och hänga med ett par hakor rakt ner i bordet här när vi ser henne under säsongen. Hon har varit otrolig och ska kunna ta Rosengård till riktigt höga höjder nu med.
Och en spelare som vi verkligen inte får glömma här är ju definitivt Olivia Holt. Hur länge får Rosengård behålla henne? Går hon i sommar? Jag tycker att hon är otrolig.
Nej, verkligen. Och där såg vi också när förra säsongen, hon hade väl en period där på 6-7 matcher där hon gjorde 8-9 mål. Som sagt, högsta nivå, det finns i det här laget. Man hade stora problem. Man kom ju väldigt fel in i säsongsinledningen senast med efter Champions League-vintern och att man kanske låg fel i försäsong. Det betydde då ganska dåliga resultat. Det betydde tränarbyte. Det betydde mycket som skulle förändras. Allt handlade till stora delar om Caroline Seger. Och även landslagssnacket runt henne. Det blev en säsong som på alla sätt och vis blev jättefel för Rosengård. Men återigen, går vi tillbaka till grundkvalitet och spelare så är detta ett superlag.
Och det ska ju säga att du nämnde Caroline Seger, spelade matchen mot Piteå i kuppen som man förlorade för att gå till final i Svenska kuppen. Men alltså med Olivia Skog och med Caroline Seger, deras vinnarmentalitet, deras erfarenhet, skulle det dessutom kunna bli en säsong där Caroline Seger får gå hyfsat skadefri, man kan använda den ganska mycket om man är noggranna där med återhämtning och alltihopa, så är väl alltså, det betyder ju jättemycket.
Vi pratar Sveriges bästa fotbollsspelare genom tiderna kanske.
Ja, men jag menar bara om man kan hitta ett sätt att hantera henne och att hon faktiskt kan bidra över hela säsongen.
Ja, och tittar vi på, du var inne på trebackslinjen och det har ju faktiskt varit en trebackslinje och en uppställning med extremt offensiv balans, inte bara för att det är en gammal forward som spelar i den där trebackslinjen nu, men ska de få ihop det? Vi hade en 4-4 match mot Linköping. Jag tror inte de vill spela fullständig kamikaze-fotboll och var beredda att släppa in så mycket mål, men då kommer Caroline Seger också vara jätteviktig för att ge laget en stabilitet, ett lugn i allt man gör. Men återigen, vi börjar ju lista, vi vill snart uppe på 10-12 spelare här som vi pratar om i absolut högsta allsvenska nivå. Så Rosengård, man sticker väl, jag vet inte om man sticker ut hakan om man säger att de ska ännu högre, men topp 3, där tror jag absolut vi får se dem.
Definitivt.
Och jag, när vi går in på ditt sista segment, säger att jag skulle segmentera upp den också i två då, eftersom jag har hävdat att ett lag kommer slakta serien den här säsongen.
Ja, det får du jättegärna göra. 6 segment.
Ja, exakt. Ett segment nu som vi döper till Hammarby och sen det sista segmentet BK Häcken. Väl, så är min ingång i alla fall.
Alltså, jag är mer inne på att Hammarby och Rosengård hamnar närmare. Ja. Hammarby hamnar närmare Rosengård än Häcken.
Ja, det är lite... Oh, det är en bra tanke. Byta.
Ja, sen är det ju så här, det finns en höjd i Hammarby. Alltså, nu har de gjort stora förändringar.
Men Rosengård upp från segment 3 till segment 2. Hammarby ner från segment 1 till segment 2. Och sen har vi... Ja. Både på toppen och botten har vi ensamma lag. Ja. Liksom. Så att vi har...
Då har vi 7 segment istället. Eller 6 segment är det uppe inne.
Sex. Ja, men anledningen till att jag är inte osäker. Jag tror att Hammarby kommer göra det jättebra.
Jag också.
Men... Det är många nya spelare och det är en ny tränare och Häcken är redo att bara gasa från start. De har hållit igång med Champions League, de har sett jättebra ut i kuppen. Nu var ju det en bra match, alltså Hammarby-Häcken, alltså vilka jag tycker att det är de två överlägs bästa lagen.
Ja,
när de möter varandra, häftiga matcher, var en häftig match på kanalplan.
Dålig straffläggning dock.
Ja, framförallt från de erfarna, vi såg ju Smilla Holmer 0-6 som bara klev fram självklart och liksom smällde upp den. Och sen Jon Andersson och Alice Karlsson då som kändes betydligt mer berörda av den straffläggningen. Men Lennartsson är ny. Vi har Joramo som jag tror kommer bli jättebra. Ny Jösendal, ny Valotto kom förra sommaren. Vi har Blackstad. Ellen Wangerheim har ju inte kunnat spela mycket med sin fotskada. Sen fick hon någon känning en vad. Men kommer ju såklart vara otroligt viktig när hon kommer in. Och henne har man inte sett på den här försäsongen.
Henne har vi som skytteliga vinnare.
Henne har vi som skytteliga vinnare och då gäller ju att kroppen håller. Men det är inget konstigt att man efter rehab på korsband också får lite liksom, andra problem. Hon ska dock säkerligen vara tillbaka strax efter någon liten valkänning och sådär. Och som jag sa, hon var inte ens med. Man spelade med Emma Westin på topp typ. Någon konstig roll när det var Valotto. Det är i alla fall ett Hammarby som fortfarande inte har visat sin maxpotential. Men när börjar man visa sin maxpotential och hur långt... Liksom, har man hamnat efter då eller kan man vinna de här första matcherna i en strid mot Häcken? Är du med på vad jag menar, Robin?
Ja, och nu har man ju en ganska bekväm inledning faktiskt, om man bara pratar det, eller i alla fall om tittar på de första här, Örebro borta och sen BP hemma innan det är dags för Kristianstad, så man kan ju kanske då förhoppningsvis så sakteliga växla igång, och det är väl också därför, för när vi pratar lite potentiella skyttedrottningar här, så slängde vi ju in Wangerheim i detta, och det har väl lika mycket att göra med att man har sett lite tendenser i ett Hammarby som har saknat den här nian, för det är väldigt mycket som är på plats, men att hon saknar, sen vet vi hennes grundkvalitet och vad hon kan göra, vilket också skulle, och jag tror också att hon är i en ålder just nu där en hel säsong i Allsvenskan skadefri förhoppningsvis är vad hon vill göra, för det är väl faktiskt det vi ska brasklappa lite som skulle kunna tala emot det här, att Hammarby ändå kommer närmare Häcken än vad vi pratar lite om. I det laget så har vi en Anna Anvegård som säkert kommer göra mycket mål. Är inte hon kanske sugen på ett nytt? Vi vet att hon fick avbryta det där proffsäventyret lite i förtid i Everton. Det var mycket huvudskadorna som satte stopp där. Fick komma hem, hitta lugnet, hitta tryggheten. Landslagsspelare igen. Rosa, är det i sommar hon tar det stora steget utomlands? Josefin Rybrink som vi var inne på, hon har fortfarande inte varit utomlands. 26 år nu, är det nu det är dags att ta det steget? De har gjort Champions League-äventyret, kommer man trumfa att ta sig till en kvartsfinal, spela mot lag som Chelsea, Real Madrid, PSG? Troligtvis inte. Så jag tycker ändå det är det man får ha med sig. Alltså skulle man prata det i speltips eller tankar, så även om Häcken här och nu ser extrem ut, så måste man nog ha med sig vart Häcken skulle kunna vara efter sommaren. Medan jag tror Hammarby har mer en trupp, Rosengård delvis också, men Hammarby i alla fall har en trupp byggd för att vara där hela säsongen ut. Häcken skulle vi nog kunna se 3-4 storstjärnor lämna i sommar, så det ska man nog ha med sig.
Även Yusuba fyller 21 i år och har börjat få någon landslagsuttagning, och så att hennes namn finns ju såklart på större klubbars radar, så att jag köper ju det du säger, men
alltså, men jag tycker man
det känns som att
Häcken
skulle också,
också
kunna slakta rent den här våren, och sen är det inte som att så här Schröder och de andra som finns där runt är inte heller kattskit direkt. Utan liksom...
Och jag tänkte säga det, men jag har varit smarare. Du nämnde Schröder som hon ville uttalas för övrigt. Jag vet inte varför, eftersom hon SCH alltid för mig är Schröder. Men,
det är Schröder
om,
alltså.
Jag har
tänkt när folk säger Schröder.
SCH kan inte uttalas på något annat sätt.
När folk säger Schröder har jag tänkt, vilka jävla idioter.
Ja,
hon heter ju Schröder.
Jag tänker samma sak om mig själv. Men om man nu vill uttala sig,
ja, då får man respektera det.
Men en spelare som jag vill lyfta där också är Johanna Sörensen. Som är 0-5 och som liksom är på väg att komma igång i Häcken. Jag tror jättemycket på henne den här säsongen.
Ja, och där kan du ju bara lägga till, alltså nu plockar man ju in för säsongen både Alice Bergström och Matilda Nildén som visar på att man planerar ju även för att det kanske ska göras 2-3 försäljningar i sommar. Så det är inte så att jag tror, men just om man tänker hur... tittar man på truppen nu så är det lätt att se dem springa iväg med detta med 10-15 poäng. Men vi måste komma ihåg att det kan vara olika förutsättningar eller andra förutsättningar när vi går in i hösten som inte är lika överlägsna i alla fall.
Men jag har ju en långtidsspaning där som jag är jävligt nöjd med. På grund av det här att jag ser ett par lämna i sommar, och jag ser också Häcken ha en otrolig bredd i sin offensiv så att säga. Så att jag har ju spaning att de har över 14,5 olika målskyttar den här säsongen. Alltså att det är minst 15 olika målskyttar i BK Häcken. Jag gillar den som spaning, för sådana är kul att följa under en säsong.
Fram med Excel-arket.
Jag skulle nästan vilja in den på Bayern. Alltså dels för att jag tycker att de är starka på fasta. Jag tycker nästan att Bayern är starkare på det spelet. Alltså, om jag säger så här...
Kommer inte Wangerheim göra alla sen då?
Nej. Alltså, har du sett Jösendal?
Ja.
Har du sett Blackstad? Valotto?
Tänk på att fyra målskyttar försvinner i sommar från Häcken och så kommer in nya. Ja, det får du räkna in
ja,
också.
Jo, absolut. Vilde Hasum kommer göra mål. Du vet, du har en så här ung spelare som är Lycke Ihrfelt som kommer från akademin. Som kommer säkert få lite speltid och göra någon mål. Och mittbackarna gör alltid någon slags mål. Är du med? Mm. Jag tycker att Hammarby har många olika. målskyttar. Men någonting som jag tror man ska vara väldigt nöjd med. Nu ser jag Joram och Storhet på centralt mittfält. Jag tror att de kommer bli jättebra den här säsongen. Men Blackstad och Jösendal, där kommer det där kommer det göras mål
det
den här säsongen.
Och Hammarby kanske gör fler, det vet jag inte. Men jag tar gift på över 14,5 i Häcken. Alltså. Ja. De här är jag stark på.
Jag backar dig, tappo. Alla dagar i veckan.
Ja. Ja. Det är väl två lag då? Så. Tillsammans
över 29,5.
Exakt. Asian Handicap 29, pengarna tillbaka på 29. Vinst på 30 på Hammarby och Häcken tillsammans.
Ja, men det kommer bli en rolig säsong tycker jag. Det är mycket, mycket lag jag ser fram emot nu när man går igenom dem. Att, alltså, visst, man tror att Häcken kommer springa över, men det finns de frågetecknen som Robin bollar upp, och det finns ganska många lag man känner att det där skulle kunna bli väldigt bra, eller det där skulle kunna bli väldigt dåligt, eller det där, alltså, det känns som en osäkrare säsongen på länge i många av de här mittensegmenten och sånt på ett sätt också, tycker
en
jag.
En spelare som vi inte pratar speciellt mycket om, det gör man nästan aldrig, som jag tycker är så jävla bra och så otroligt viktig för sitt lag också. Hon är där, står alltid för positiva prestationer. Mm. Gör aldrig en dålig match och tenderar till och med till att vara liksom, ja, men så pass bra att hon blir publikfavorit och alltihopa.
Är det min landslagsmålvakt du pratar om?
Nej, Tamminen ska vi värva henne.
Jennifer Falk tänkte jag.
Ja, nej, Tamminen är bättre än Falk.
Ja, det är hon ju.
Men nej, Julia Roddar.
Ja,
jag tycker hon är så jävla bra.
Mm. Jag håller med.
Och man pratar om Kumark och pratar om andra mittfältare. Så här, men Julia Roddar, 32 bast. Alltså, så viktig hon är för Bayern. Hon bara springer och vinner boll, gör bra grejer, gör enkla saker. Underskattad spelare tycker jag.
Ja, men det, är ju, alltså, det finns ett par spelare i både Hammarby och Häcken som ju är på... Det, man ser ju att de är på en högre nivå än resterande serie. Liksom. Hon är ju en av dem verkligen. Alltså, det är ju alltid... Ja. När det är dåligt är det ju 4+, Robert. Liksom.
Alltså, när vi snackar igenom det här, jag blir allt mer osäker. Jag är liksom så här pendlar. Jag tror att det är så här svårt att se... Alltså, jag tror det kan bli ganska jämnt liksom i toppen och att det kan leva länge.
Ja, du svänger under avsnittet.
Ja, jag svänger liksom under avsnittet och osäker på det där tredje, fjärde segmentet, andra, tredje segmentet. Jag tror vi kan få lite överraskningar. Mm. Och det har vi aldrig sagt tidigare. 2,5 år nu med Toto 5. Aldrig sagt tidigare.
Men det är väl det jag säger, att jag känner mycket mer än på många år i damansvenskan att det är många lag man är lite... spänd på. Alltså, kommer de vara lite sämre än jag tror? Kommer de vara lite bättre än jag tror? Och så vidare. Och det känns ju jävligt kul att ett lag från segment 6 kanske tar sig upp till 5 och 4 ner till 5 och 3 till 2 och sådär. Så att de här segmenten är ju bra att utgå från sen, så får man rätta dem efter säsongen. Men jag tror också det kan svänga lite däremellan.
Mm. Någonting mer du vill tillägga, Robin?
Nej, jag tycker vi har plöjt igenom allting och att man har fått sig en rejält grundlig genomgång. Lyssnar man på detta onsdag så vet du, det är ju upptaktsträff allsvenskan idag också, så vi kommer säkert ha en del fokus och tankar från tränare och andra man kan ta till sig under slutet av veckan. Så det är väl medskicket för att på allvar då ladda upp inför premiärhelgen.
Mm, och så från elitettan får ni helt enkelt plocka ut två lag som går direkt upp. Jag säger Umeå IK och Malmö FF.
Jag ryggar där och är jättetråkig.
Ja, men det är ju rätt bara. Alltså, jag försökte ju liksom...
försökte du vara skarp här?
Vad var det för lag förra...
Men det är bara använda
det är ju Alingsås emot eventuellt.
Det är Alingsås jag försökte jobba.
Lidköping är lite tuffa ibland. Åka upp till Umeå och möta Malbacken.
Men det blir ju Umeå och Malmö. Men jag vill ändå...
Kalmar,
jag säger Umeå och Alingsås för att vara spetsig. Men det blir Umeå och Malmö tyvärr då.
Så Malmö varvat allsvensk kvalitet.
Blir av med sin tränare. June Toft går tillbaka till Bayern.
Ja, det tror jag kanske inte är nyckelfaktorer, även om jag älskar henne. Men alltså, du har ju Emma Paljevic till exempel som hade allsvenska bud och sådär. En ung spelare född 0.
Ja, oroligt i Malmö nu.
Men det är ju faktiskt det enda som jag tycker... Alltså,
man ska inte byta tränare en vecka.
Tränare, det tyder ju också på någon slags spelargruppsgid... Alltså, jag vet inte, men det tyder ju på någonting som inte har funkat med Kim. Mm. När han själv väljer att gå. Och den här andra gubben i Malmö, nu tror jag Malmö är så pass... Anledningen att Malmögrupp är för att man spelar för spelare och har ett så pass bra lag.
Mm, det är ju damansfans ju.
Det vet inte fan om
skulle
det...
de inte klaras kvala i damansvenskan?
Nej.
Komma före BP och...
Torska mot Trelleborg.
Just det, de torska fan mot Trelleborg.
jag tror över liksom någon grupp med inbördesmöten mot Trelleborg och BP, 4-5 matcher vardera mot varandra där, så tror jag ändå det hade varit ganska jämnt just nu. Men,
ganska jämnt, men det är ju tydligt bottenlag det här i allsvenskan. Plus såklart lite problem på tränarsidan, men det är också stor skillnad på elitettan och damallsvenskan.
Tränarsmällen blir för stor. Det blir Alingsås och Umeå.
Ja.
Mm.
Alingsås. Ska de upp alltså? Ja, förlåt tråkigt alla Alingsås.
Ja, fy fan vad tråkigt. Ja. Men nu blev det så.
Ja, min goda vän Ola, gammal italofil på tidigt 2000-tal som jag pratade väldigt mycket, förälskad i Toscana och Siena, valde en annan stad. Han får ursäkta helt enkelt, men jag tror inte på Alingsås. Däremot så tror jag att det kan, alltså det kommer bli tuffare för Umeå och Malmö. Det kommer inte vara självklart att de bara vinner matcherna. Det tror jag inte.
Kan inte Umeå ha en sån säsong som vissa lag har ibland, där de bara springer igenom elitettan. Det skulle kunna bli så faktiskt.
Och där kommer ju alltid, alltså, vad vi har lärt oss av Umeå sen, är ju där är tre nya 17-åringar som kommer vara fantastiska säkert den här säsongen. Det tenderar att vara lite så.
Ja, men vi har redan sagt Amkoff 08. Mm. Har ju redan börjat göra mål i det laget och kan ju få ett elitettan genombrott den här säsongen om att fortsätta på inslagen väg. Så att, det är klart att det finns unga spelare där som är duktiga och de har ju dessutom stor cred också, sänkt åldern i akademiled till 12, inga konstiga siffror liksom, det är inga sexåringar som värvas. Och ger fotbollsregionen på flicksidan Umeå faktiskt möjligheter att drömma från bra fotbollsutbildning och de tar det på allvar, jag tycker det är jättebra. Och alla andra klubbar i runt omkring Umeå som gör protester, ni kan dra åt helvete. Man borde ju omfamna att det finns en stor klubb i regionen som faktiskt gör någonting och vill satsa på sina unga tjejer och vill ge dem en bättre utbildning än det en farsa eller morsatränare kan göra i den lokala klubben. Det är ju perfekt ju. Måste finnas satsningar i alla regioner i Sverige. Och där är ju klubbarna som går i bräschen.
Ja, ja, och där kan vi bara säga till Linköping att lägg ner det där och låt IFK Norrköping jobba.
Det är bra att det finns fortsatt lite sådär mot Linköping mot,
ja,
mot Norrköping. För att de är ganska jämna skulle jag säga på F17-nivå idag och F19.
Gå fort.
Sannoliken. Hörrni, det var vår take på Allsvenskan. Vår gemensamma spåkula som kanske skildes lite grann men ändå hyfsat samstämt piano här, eller hur?
Ja, men det blir ju så. Man liksom färgas av varandra. Men jag känner ändå att vi har landat i de optimala segmenten. Och att, nu
med
har
lite brasklappar.
Ja, men med lite brasklappar. Och nu har vi nästan serien klar då, om inte brasklapparna slår in.
Ja, men verkligen. Och det är inte konstigt att vi samsett. Vi har ju varit bra på det. Jag vet att vi kallade ett SM-guld till Bayern för ett år sedan. Och det var ju bara att gratulera folket som ryggade oss på det spelet och den tanken.
Mycket bra. Hörrni, tack för att ni lyssnar. Nu drar det igång. Nu blir det extra kul med Toto 5. Berätta för alla era vänner som är lite intresserade av damfotbollen att det finns en podcast som tar in precis allt. Vi hyllar, vi sågar, vi tycker att det är kul med damfotboll. Det gör ju ni som lyssnar också. Vi är tillbaka nästa vecka då det spelas allsvensk premiär. Då ska vi ta ner allt som har hänt. Tills dess, ha det bra. Ciao Toto.
Hej.
Ciao.